Nu sitter jag inne på Söder tillsammans med Eva Moberg. Det finns folk som säger, vad har Eva Moberg tagit vägen? Och då säger jag allmänbildat, hon skriver numera i Ordfront magasin. Håller ni ingen upplaga av Ordfront magasin eftersom de inte läser dig, säger hon längre. Dagens Nyheter är vanligare kanske.
Va? Ordfront har 40 000. Fick jag just höra häromdagen. Den har ökat helt otroligt på 5-6 år.
Jaha.
40 000, ja.
Så det är en stigande skara människor som absolut, läser dig igen?
Ja, det är det absolut. Mm. Men jag skriver för övrigt pjäser.
Det ja, det gör du.
Ja. Mm.
Vad heter den senaste pjäsen?
Den heter Eroterapi och ska ha premiär i februari.
Var då?
På Smålands musik och teater som Jönköpings länsteater heter numera.
Eroterapi? Ja. Det är terapi för sexuella problem eller vad?
Nej, det utspelar sig i en psykoterapi alltså. Men det handlar inte bara om sexuella problem. Det handlar om ja, känslolivet överhuvudtaget.
Ja, jag tolkar det Eros.
Mm. Ja, Eros. Ja, det handlar mest om det.
Det gör det?
Ja, mest om det. Ja.
Men jag har tittat att en av de senaste numren av Ordfront. Och där finns det en lång artikel av dig som tror jag har titeln Kvinnans tillfälliga villkorliga frigivning. Nej, nej det står nej, tillfälliga.
Ja, det är...
Hette inte din banbrytande skrift för
ja, den här uppsatsen...
39 år sedan?
Ja, ja, 39, ja, den heter Kvinnans villkorliga frigivning och det här är alltså en historik över perioden sedan dess då, som vi har kallat kvinna tillfälliga frigivning.
Vad menar du med villkorliga?
Det ja, villkorliga det var ju det att kvinnan hade fått jämlikhet som det kallades på villkor att hon fortfarande skötte allt arbete med hem och barn. Det var liksom, det handlade om hur man skulle kunna på olika sätt underlätta för kvinnan att ta den här huvudrollen. Så det var en villkorlig frigivning och sen dess har det ju hänt väldigt mycket. Nu är det...
Vad menar du med tillfällig frigivning?
Att det kanske var tillfällig, kanske var en parentes. Att det ska gå tillbaka nu då. Men det tror jag inte. Det är ett frågetecken efter. Jag tror inte det. Men det finns ju en del tendenser åt det hållet idag. Men det ska jag väl kanske inte...
Jo, men kan du nämna några viktiga milstolpar, eller på att säga. Nu sa jag det. I den här kvinnofrigörelsen. Från det att du började jobba för den?
Ja, det är framförallt att det har blivit alltså barnomsorg är garanterad nu. Att man har rätt att ha en bra barnomsorg. Alltså. Alltså barnen har rätt att ha det. Det var ju väldigt, väldigt ovanligt på den tiden. Man hade ju att välja mellan att vara hemma eller att låta barnet... fara illa på olika sätt alltså. Eller om man hade någon släkting som man kunde parasitera på eller så.
Mm.
Så det är ju ett enormt framsteg. Och så särbeskattningens införande är ju också, förut var det så att de beskattades ihop man och hustru.
Och då fick man mycket större procentsats när inkomsterna lades ihop, om man ska uttrycka det enkelt.
Ja,
på grund av progressivitet.
Man kunde se det så att det var ingen idé att kvinnan jobbade då. Då såg man det som att det bara skatten blir högre. Va?
Mm.
Sen har ju en massa utbildningsvägar blivit tillgängliga för kvinnor. Och, det är väl de viktigaste sakerna, men det är väldigt enormt mycket större medvetenhet om hela det här området. Hela sättet att se på det här är en otrolig skillnad. Massor med klischéer som är borta faktiskt, som då var väldigt starka. Om hur en kvinna skulle vara.
Jag hörde i samband med Nobelprisutdelningen en kvinnlig professor eller vad hon hette, i faktiskt något naturvetenskapligt ämne, som ju påpekade väldigt lugnt att alla som fick Nobelprisen var gubbar, jag tror 12-13 stycken.
Ja, ja.
Alla som presenterar dem var gubbar.
Ja.
Både i Norge och här.
Mm.
Och hon hade någon sån där sannoliks kalkyl.
Ja.
Hon fick det till en på, att det Om det är en slump så är det en på miljonen att detta kan inträffa. Så, ja. Du nämnde ja, det. Vetenskapen.
Ja. Ja.
Det är ont om tjejer bland Nobelpristagarna.
Ja, det är... Ja.
Men i regeringen är det ju varannan dag.
Ja. Mm. De har ju försökt ett tag nu. Men ofta så är det ju så då att de... Nej, jag tycker det får för långt att gå in på det faktiskt. Vi skulle inte prata om det egentligen här idag.
Nej. Ja,
eller hur?
Jo, men vi får
ja,
prata
jag tycker
om vad
det, vi vill. Jaså, ja. Nej, men jag menar, det har ju varit... I sista valet så var det väldigt stor drag från alla partier att man skulle få in kvinnor. Och då blev det ju ofta så att man skulle ha, samtidigt skulle man föryngra, så man slog två flugor i en smäll genom att ta en ung tjej. Att man både föryngrat och samtidigt tagit in kvinnor.
Mm.
Men det var ju ofta så att de hade så lite erfarenhet och var ganska lätta att köra över. Och dessutom hade de då ofta småbarn, eller fick småbarn och så vidare, så att de hoppade av väldigt många.
Ja,
men... Man skulle istället ta kvinnor som verkligen har erfarenhet och som kan ha någonting och stå emot och så vidare, så att de verkligen... Men det var liksom roligare, tror jag, med unga tjejer många gånger.
Mest
för de här äldre männen. Ja, jag vet inte. Man tror nästan det ibland. Att det är påfallande många lite äldre kompetenta kvinnor som hade kommit i fråga.
Mm.
Ja.
Ordfrontmagasin, ja.
Mm.
Dessutom skriver du krönikor där, va?
Ja, det är väl...
Vad har du skrivit om för ämnen nu?
Ja, det,
alltså hur år det är 2000?
Ja, det... jag skrev om dödshjälp nu då. Och det tycker jag... Det är konstigt att det aldrig blir någon riktig debatt om det i Sverige. Det
var det på 60-talet.
Ja, en gång har det varit det.
Olof Lagerkransö var chefredaktör.
Ja, och sen var det när Berit Hedeby hjälpte den här som hade tiggt och bett om dödshjälp i många år. Ingen hade hjälpt honom. Och hon blev ju då martyr och förföljd och kallades Jesu faster, förlåt, Hitlers faster och så vidare. Allt möjligt för att hon gjorde det här, tycker jag. Och jag tycker det var extremt modigt handlat.
Du är för dödshjälp?
Ja, jag menar, jag kallar det för rätten att själv råda över sin död. Det är inte så att andra ska göra det, utan det är att man själv ska få råda över sin död. Och när man är i det läget att man inte kan ha någon möjlighet, så ska man inte behöva ligga där år efter år hjälplös, utan då ska ett testamente som man då har skrivit om detta gälla, tycker jag.
Det finns sådana formulär. Ja. Jag har kompisar som har skrivit sådana
testament. Men de gäller inte juridiskt, alltså. Så därför är det väldigt få läkare som vågar göra något sånt, för de kan bli åtalade. Det kan alltid finnas någon anhörig som stämmer dem och åtalar. Så det är väldigt svårt att få det. Det är det.
Hade du inte, Eva Moberg, någon krönika i Ordfront om arbetstidsförkortningar och sådant?
Ja, det...
Den galna det, arbetstidsdebatten, det är den, inte som, du som har sagt
ja, den, det. Den kommer nu. Det är det här numret som kommer närmast nu. Så är det den. Det handlar ju om det här förslaget till arbetstidsförkortning som går ut på att vi år 2006 ska kunna få 2 minuter kortare arbetsdag. Och om vi avstår från en ny semestervecka.
Vänta, jag hänger inte med. 2 minuter kortare?
Ja, det innebär det i praktiken. Alltså, de har ju lagt...
Du ironiserar inte.
Nej,
så det är 2 minuter per dag.
Ja, just det. Om man nämligen tar det i form av daglig arbetstidsförkortning. Det ska man ha rätt till, men det vill de inte, utan de vill att det ska tas ut i form av semester. Och det är alltid så att man vill ta ut alla arbetstidsförkortningar i form av semester, för det är verkligen någonting som gynnar manssamhället. Det är den här dagliga arbetstidsförkortningen som kvinnor har mest nytta av. Och om man då avstår från en ny semestervecka som man samtidigt ska få, så kan det bli 12 minuter om dagen.
Mm-hmm.
2006. Det betyder att man kanske kan hinna med en tidigare buss hem då om 6 år. Samtidigt som folk sliter ut sig fullständigt, som vi ser varje dag.
Men har du inte tidigare velat ha 4 timmar?
Ja, det var för småbarnsföräldrar. Mitt ursprungliga förslag då, kvinnans villkorliga frihet, det handlade om att alla med barn under 3 år skulle ha rätt till 4 timmars arbetsdag. Och samhället skulle träda in och betala resten där. Så att det skulle verkligen vara ett vårdbidrag som är värt namnet. och kopplas till rätt till barnomsorg som man då, om man ville, kunde betala också. Om man ville, hellre ville jobba. Men att man skulle ha möjlighet alltså att vara hemma 4 timmar. Sen skulle man arbeta 6 timmar medan, ja, medan barnen växte upp.
Har det hänt någonting? Det var,
hade jag en kampanj i Vi. När jag var kulturredaktör i Vi då under 10 år. Så drev jag en kampanj för 6 timmars dag.
Ja.
Och, alltså generell 6 timmars dag för små, alla föräldrar. Och det var tyvärr Socialdemokratiska kvinnoförbundet emot, för de var rädda för det de kallade för en särlösning, det vill säga att då skulle föräldrar bli diskriminerade på arbetsmarknaden.
Aha.
Men det anser jag att det har tyvärr, det där motståndet, det ledde ju bara till att kvinnor istället tog deltid, så det är ännu större nackdel för kvinnor att de tar deltid.
Är det det?
Ja,
de jag skulle just invända här, ja, att har inte möjligheten att jobba halvtid ökat för kvinnor och för småbarnsföräldrar?
Jo, men det är...
Pappa, mamma, ledigheter och sånt.
Det har ju blivit bättre, det har ju faktiskt blivit med föräldraförsäkringen. Men det här med deltid och halvtid är ju ofta negativt för att kvinnor blir... Det blir alltså en andrahandsarbetskraft på det viset. De flesta kvinnor vill jobba heltid fast en kortare heltid än den här 8-timmarsdagen. Mm. Det är det att man vill ha en heltidslön och man vill betraktas som en heltidsarbetskraft, men man vill inte jobba 8 timmar.
Nej.
Det är det. Ja, nej, vi hade en lång kampanj för det där. Vi intervjuade en massa småbarnsföräldrar om det och så vidare, men det supade på att Socialdemokratiska kvinnoförbundet böjde sig för LO alltså. Men det har de gjort även nu den här gången. De har ju drivit 6 timmars dag sedan dess, men nu har de vikt sig igen, så det blir inte det.
Nej.
Ja.
Vad har du mer berört för ämnen i den här ordfrontartikeln?
Ja, så har jag skrivit om naturvetenskapen som jag tycker är antirationell på många punkter. Alltså irrationell, det blir ju så med någonting som betraktar sig självt som är fullständigt fritt från det irrationella, blir till slut självt irrationellt. Alltså.
Det där lät konstigt.
Ja, nej, men det, ja, man får läsa.
Jag tror naturvetenskapen, det var objektivt, ja, objektivt och förnuftsmässigt.
Ja, det är klart, det är myten om den, och den många försöker vara det, men om man tror att man därmed har frigjort sig från alla människans irrationella sidor, så är det ju väldigt enfaldigt. Så det kommer ju tillbaka då på oförutsedda vägar istället. Och jag tycker naturvetenskapens sätt att arbeta och brist på självinsikt är väldigt aningslös. Farlig.
Som alla självgoda är. Men ja. Jag visste inte att naturvetenskaperna var så självgoda. Nej, du tycker det?
Ja, men det är ju... Man kan inte, det är ett för stort begrepp för att säga något, ja, så generellt. Men jag menar att det finns sidor av den, och framförallt vissa grenar som är farligare än andra på grund av att man inte förstår konsekvenserna av det man sysslar med.
Mm-hmm.
Man förstår inte att naturvetenskapens konsekvenser placeras in i ett samhälle med vanliga dödliga människor och alla deras fel och brister.
Mm. Är det angreppen på vetenskapen, naturvetenskapen, som ledde till att du fick något konstigt hånfullt pris för något år sedan, vad heter det?
Ja, jag blev utnämnd till årets förvillare 1900, jag tror det var, eller var det år 2000 eller år 99, av den här föreningen Vetenskap och folkbildning som delar ut den här utmärkelsen.
Du ska vara jäkla glad att du inte levde 399 före Kristus, för det var en som också blev årets förvillare, och han var tvungen att tömma giftbägaren. Han heter Sokrates, Eva Moberg.
Vad hedrande, är du parallell.
Vad är bestodpriset av en fultavla?
Ja, det finns inget, man får ingenting, man får bara läsa om det i pressen. De tar inte ens kontakt och meddelar att man har fått det.
Nej.
Det tycker jag är ganska arrogant faktiskt. Man skulle åtminstone få ett brev där de talar om det. Jag bara hört talas om det på TT och i olika tidningar.
Och det fanns ingen schysst motivering? Eller?
Jo, det var att jag hade gynnat vidskepliga föreställningar och skrivit fientligt om vetenskap och sådär.
Jaha.
Ja.
Den kanske mest uppmärksammade artikel i år i Ordfront, det var väl den om Gamla Testamentet. Jag visste inte att ni här inne på Söder satt och kastade er över nyöversättningar av månghundraåriga böcker, men det gör ni uppenbarligen. Vad fick du för infallare så att du, det är ju långt, många sidor i Gamla testamentet?
1200 är det. Nej, men det var ju det att de då har hållit på i snart 30 år med den här översättningen och den har kostat närmare 70 miljoner. Och då blir man ju undrande liksom, varför gör man det här? Och sen när den kommer ut så lanserar man den med buller och bång och pomp och ståt och överallt, alltså utan kritik. Och Göran Persson överlämnar den till riksdagens talman med orden att detta är vår värdegrund. Och då kan man ju verkligen undra om han överhuvudtaget har läst den. Och då tänkte jag att jag måste, i mitt minne så framstod den som en oerhört primitiv och barbarisk skrift. Så jag tänkte att jag måste läsa om den. Jag kanske minns fel. Så jag gjorde det, men tvärtom, det var ännu värre. Det var faktiskt ännu värre än jag mindes. Och samtidigt som man då massproducerar den här och man gör det med motiveringen att man vill att den ska nå dagens ungdom. Alltså man har klätt en ny språkdräkt för att den ska kunna nå dagens ungdom.
Mm.
Samtidigt delar man ut till dagens ungdom en skrift som heter Om detta må ni berätta, som handlar om förintelsen, som går ut på att de måste bli medvetna så att det här aldrig mer inträffar.
Mm.
Då får de alltså ena stunden läsa en bok som handlar om någonting som aldrig mer ska inträffa, och sen får de en skrift som där förintelsen avlöser varandra på löpande band på Guds uttryckliga befallning. Då undrar man ju vad meningen är. Vad ska de dra för slutsats av det? Det är för makabert för att man ska kunna låta bli att skriva om det, tycker jag. Så att, ja.
I din artikel, ja, om jag minns rätt, så skrev du ju att Gamla testamentet i vissa delar var nazistiskt.
Ja,
och rasistiskt.
Ja, alltså Herren då.
Det är hårda bud.
Herren, som han kallas i Gamla testamentet. Han är ju, låt oss säga, framstår som i varje fall bortåt 900 sidor av de här 1200 sidorna som en utpräglad nazist. Alltså om man då har de vanliga kriterierna på vad en nazist är, så är det ju det han är. Men han är ju oerhört krigisk och dyrkar våldet och styrkan mest av allt. Och han har ett utvalt folk som han ger rätten att lägga under sig alla andra folk för att de ska komma till sin härlighet och det tusenåriga riket och så. Och sen har han totalt förakt för kvinnor, och han han kräver etnisk rensning. Och han motarbetar alla fredliga strävanden och fredsavtal och sånt. Uppmanar dem att inte ingå i förhandlingar överhuvudtaget. De ska krossa alla folk som kommer i deras väg. Det är väldigt starka, klara besked på den punkten alltså.
Har du några exempel, några citat?
Ja, det finns massor, men jag kan ju bara läsa ett som jag tycker är en Mosebok. Då, 5 Mosebok kapitel 7. När Herren din Gud överlämnar dem åt dig, alltså folken, och du besegrar dem, skall du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund med dem eller visa skonsamhet mot dem. Du skall uppsluka alla de folk som Herren din Gud överlämnar åt dig. Visa dem ingen förskoning.
Det har invänts
av
vissa mot dig, Eva Moberg, och din tolkning av det där. Att åtminstone på vissa ställen är det inte Gud fader eller Herren, utan det är vanliga syndiga människor som säger saker som du har lagt i Herrens mun.
Nej, det är på ett ställe som det blev fel i ordfronten. De skrev Gud istället för saltaren under ett citat.
Aha.
Men annars på varje ställe i artikeln som jag säger att det är Gud, så är det Gud som pratar. Absolut, det är det ju. Annars säger jag, om det är en profet eller någon annan, så säger jag det. Men det här är Gud till exempel, det här är välkänt, att inga andra gudar får förekomma. Jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud, heter det faktiskt i nya översättningen. En svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig. Alltså han kräver att man dyrkar bara honom och ständigt lovprisar honom, annars så straffas man på de hemskaste sätt.
Mm-hmm.
Och sen så är han ju rasist. De får inte beblanda sig med andra folk. Deras männen får inte då ge sina döttrar, som det var då på den tiden, de får inte ge döttrarna till andra folks män, och deras söner får inte gifta sig med andra folks döttrar, utan den här rasen ska då vara obefläckad hela tiden.
Är det verkligen, jag måste ta, om det inte är så lång som 1200 sidor, borde man ta och läsa.
Visst, ja, det är bara att läsa.
Någon har också invänt att något av de här ruskiga exemplen,
ja,
det är lidande israeler, judar i babyloniska fångenskapen som har en viss motiv att hata sina förtryckare, och därför uttrycker de sig.
Självklart, men det är alltid så.
Vill slänga små spädbarnen mot klipporna och vad de nu häver ur sig.
Jo, men det är klart att det är begripligt utifrån den tiden, så även när som helst. Jag menar, sånt här är ju, jag menar, om man nu tänker sig att Gud skulle vara en människa, så skulle det ju vara, gå att förklara utifrån bakgrunden. Jag menar, folk blir ju så här som den här guden på grund av olika omständigheter. Jag tror inte att ondskan är något metafysiskt som bara uppstår, utan det beror på bakgrunden, uppväxten och allt möjligt. Så att jag moraliserar inte över dem som levde där och då. Jag menar, det vet man ju, det var en fruktansvärd period hela den där tiden, alltså 2-3 tusen år, när Gamla testamentet formades, var ju en ohygglig period. I särklass i historien nästan faktiskt, möjligen jämförbar med vissa delar av 1900-talet. Men alltså det var extremt, för det var så mycket naturkatastrofer också samtidigt. Så att människorna hade ju ohyggliga prövningar. Men det är ju, jag menar, jag tycker alltså att man ska betrakta det här som ett historiskt dokument som är väldigt intressant. Men man ska inte ha det som en kultbok, som någonting som är någon slags vishet. Det här är ingen vishet, utan det här är sånt som hela tiden håller oss tillbaka och hindrar oss att förstå orsaker.
Tror du det? Tror du att läsningen av Gamla testamentet genom århundradena har bidragit till att människor, kristna och judiska människor, lättare har målat upp fiendebilder och känt en viss rättfärdighet när de massmördar andra människor?
Ja, det är en av de faktorer som har bidragit. Man vet ju att det har använts som legitimation för krig många gånger. Det har stärkt folk i blodtörsten i krig och så vidare många gånger. Det vet man ju att det har gjort. Men det är inte att det inte finns andra faktorer bakom krig också. Mm. Men det här är en av de som man måste komma över, anser jag, om man någonsin ska få en fredlig värld. Jag menar, idag så försöker vi ändå officiellt och på något sätt retoriskt i alla fall att eftersträva en värld i fred och demokrati och tolerans och så vidare. Då kan man ju inte samtidigt ha en bok som till 2/3 är mentalt sett en slags fascistpropaganda. Jag förstår inte hur det kan gå ihop. Alltså, jag tycker att det finns i Gamla testamentet omkring 300 sidor, bara rent grovt räknat, som är verkligen värda att bevara och som man kan läsa med behållning fortfarande. Men de andra 900 sidorna, varför ska man ha dem kvar? Alltså, kan man inte istället avskilja dem och ha det som ett historiskt och litterärt dokument, ungefär som Kalevala eller Eddan eller Gilgamesh eller någonting, som man inte behöver stå för det här innehållet, och liksom att det ska inte kunna betraktas som något heligt längre, för det används ju fortfarande av fundamentalisterna i USA till exempel. De kristna fundamentalisterna i USA, de stödjer sig väldigt mycket på Gamla testamentet fortfarande. Och likadant de ortodoxa judarna, eller ultraortodoxa judar, gör ju det fortfarande. Och islam är ju mycket av det här väldigt levande också i vissa delar. Till vissa delar, även om de inte har Bibeln som sin heliga skrift, så har de ju just delar av den och det här tänkandet alltså.
Så 300 sidor av Gamla testamentet tycker du, Eva Moberg, man kan behålla. Det skulle ju bli balans då, därför Nya testamentet innehåller också ungefär,
då skulle de bli lika stora.
Tycker du bättre om Nya testamentet?
Jag är alltså inte alls kristen, men jag tycker ju att den trots allt innehåller mycket mer av intressant visdom. Det tycker jag ju faktiskt. Och att det står ett etiskt lite högre, det kan jag inte komma ifrån att jag tycker, även om jag inte alls håller med om allt som står där eller inte betraktar mig som religiös överhuvudtaget.
Du fick ju rätt mycket mottag i vintras, var det väl, efter det att den här ordfrontartikeln om Gamla testamentet hade kommit ut?
Ja, kyrkan har varit väldigt passiv, men nu har det varit faktiskt ett par debatter med präster, så både på Bokmässan och nyligen i Västerås med Claes-Bertil Ytterberg.
Där du har varit med?
Ja, ja, just det. Och det ska bli också med ärkebiskopen i mars, ska ju faktiskt bli en debatt om detta.
Jaha, men, har det varit bra debatter? Har de förstått
jag tycker det har varit bra i min synpunkt i alla fall. För att de har ju faktiskt tvingats medge att det här är någonting som kyrkan måste någon gång faktiskt gå till grunden med. Det har ju varit väldigt svårt att få dem att överhuvudtaget acceptera det.
Annat håll har jag hört att du har blivit kallad både för fundamentalist och gud vet om du har blivit kallad snöd på antisemit också.
Ja, det är ju väldigt sorgligt verkligen. Men det är klart det är väldigt känsligt för de som har Gamla testamentet eller delar av det som en om sin heliga skrift att man kritiserar den. Men jag tycker å andra sidan så måste man ju någon gång börja med det, för de flesta är mer intellektuella i varje fall. Judar tycker ju själva att det här är väldigt pinsamt och jobbigt och svårt. Men det är väldigt, väldigt svårt att ta itu med det, eftersom det då kallas för att man lägger skulden på judarna själva då för deras förföljelser, för det är allt vad de har utstått. Och jag tycker ju tvärtom. Jag tror att det skulle vara till väldigt stor fördel om det här blev mera genomdiskuterat, om man inte längre kunde förknippa det här med några judar på något sätt i dagens värld. Det finns ju överhuvudtaget inga raser, och ingen vet egentligen vad en jude är om det inte är en kulturtradition. Men om det är, ska en jude betyda att man skriver under eller att man tror på allt som står i Moseböckerna, då är det ju ganska
få judar.
Farligt faktiskt för dem
själva, tycker jag. Det är många som så kallade judar då som,
nej,
som
det är inte,
det,
nej,
som skriver under det.
Nej, det är ju inte så många, särskilt i Sverige är det ju inte det. Men det finns ju fortfarande i Israel ultraortodoxa, och det finns som sagt kristna fundamentalister som verkligen tror på allt som står i Gamla testamentet och är väldigt angelägna att det ska gälla fortfarande. Så det är inte något försumbart det här, utan jag tror att det skulle vara bra för kyrkan om man kunde markera att man tar avstånd ifrån det här.
Men det kommer de ju inte att göra.
Nej, ja, det vet man inte, hörru du. Det är många, det finns många präster jag har förstått nu som verkligen är bekymrade över Gamla testamentet.
Mm.
Som skulle välkomna att kyrkan tog avstånd från den delen. Det finns faktiskt många nya, yngre präster som gör det.
Mm.
Det har visat sig, det har jag fått många belägg för nu. Men det är klart, det är en väldigt lång väg dit, och man kan ju inte göra det utan att först diskutera vad det egentligen står. Och då får jag ju ofta höra att jag bara lyfter fram en bild, att jag är enögd och så vidare. Men jag kan inte hålla med om det. Jag säger ju att det är delar som inte alls är så här som jag har beskrivit. Mm. Och de har jag inte sagt heller att man ska ge sig på. Men jag tycker att man kan ju inte bara massproducera en sån här ny översättning och inte bry sig om vad det egentligen står, alltså.
Okej, Robert Berg. Det är alltid lika spännande och intressant att prata med dig, men halvtimmen är slut. Tack ska du ha. God fortsättning på allting, på julhelger och det nya året med mera.
Tack detsamma. Tack.